Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
När man då är medlem i Mormonkyrkan, då har man den här sanningen och vi har något att ge världen, men inte så mycket. Så att vi har någonting att ta emot från vår omvärld. Och omvärlden är ju egentligen i mångt och mycket något som ska omvändas eller något som man ska akta sig för så att man inte blir förledd. Och det ligger ju liksom i liksom hela premissen att Satan då, som styr mycket av den här världen, kommer ju försöka och vilseleda oss och föra oss bort från sanningen.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Dagens tema handlar om att förlora sin religiösa tro. Gäst är juristen Christian Hägglund som växte upp i en djupt religiös mormonsk familj i Sverige. Han gick från att kalla sig själv neofundamentalist till att för ett par år sedan helt lämna kyrkan. Hägglund växte upp med den mormonska trosläran i visshet om att sitta inne på den enda sanningen. Men för några år sedan kom de första tvivlen. Vi samtalar om vad det innebär att få sin världsbild omkullkastad och behöva omvärdera det mesta man tidigare hållit för sant. Innan vi börjar vill jag göra reklam för ännu ett avsnitt av Bildningskomplexet Live. Det går av stapeln onsdag den 10 maj klockan 18 på Stora Nygatan 7 i Gamla stan. Gäst är professor Mikael Holmqvist som nyligen kommit ut med en avslutande bok i en trilogi om Sveriges makteliter. Den handlar om vår nuvarande kung Karl den 16 Gustav som enligt Holmqvist är en av de mäktigaste monarker Sverige haft på länge. Kungen omger sig med näringslivets absoluta toppar och har kommit att förkroppsliga de ideal som råder inom svensk näringsliv. Det blir temat för avsnittet. Biljetter finns att köpa på biletto.se som jag länkar till i avsnittsbeskrivningen. Se till att köpa biljetter i god tid. Det finns ungefär ett 40-tal platser och förra live-avsnittet sålde slut snabbt. Nu ska vi sätta igång dagens samtal. Idén till temat kommer från min vän Enrique som förde mig samman med Christian Hägglund. Vårt samtal börjar med frågan om vem Gud var i hemmet som Christian växte upp i.
Min gudstro var väldigt påverkad av min mors upplevelse av sin far. Han hade ett stråk av, kan man säga, ironi, kanske lite sarkasm också, som hon inte förstod när hon var ung. Och han hann dö innan hon förstod honom och kunde liksom växa upp eller då få en känsla av att han faktiskt var en snäll man. Och den bilden har ju då spillt över på Gud för henne. Och det är sen en gudsbild som jag har ärvt. Jag är väldigt lik min mor. Och Gud blev ju då en hård och ganska krävande Gud. Även om Gud också då enligt kyrkans lära är min himmelska fader och älskar mig så mycket att han var villig att låta Jesus dö om det bara så hade hjälpt mig. Om jag hade varit den enda människan på jorden som hade behövt frälsas så hade Jesus ändå kommit. Så att det var en smått ambivalent eller dubbeltydig uppfattning och upplevelse av Gud.
Var du rädd för Gud? Du säger att han var straffande.
Ja, det måste jag väl nog säga att jag var till viss del. Kanske inte så att jag var rädd för Gud, men mer av konsekvenserna om folk förstod att jag inte gjorde det jag skulle.
Vad kunde det vara?
Ja, alltså för ganska ung ålder så hade jag några upplevelser eller gjorde saker som jag liksom förstod senare att det här var inte rätt. Men det vågade jag inte berätta för någon. För då tänkte jag att då kommer jag ju inte få vara med i familjen. Jag kommer inte få vara med i församlingen. Och om jag inte är med i församlingen eller i kyrkan, då är jag inte med hos Gud. Och då kommer det innebära i slutändan att jag inte blir frälst.
Vad kunde det vara som du hade gjort då?
Ja, men det var ju mest hur man som barn som utforskar sin egen kropp och andras kroppar, kan man säga. Och jag menar, jag var inte mer än 7-8 år när de här sakerna hände, så att det är en skuld och en skam som satt sig ganska tidigt och blev svårare att bära egentligen allt eftersom. Och just kyskhet är ju en väldigt fin dygd, det är det ju. Men det är i den mormonska teologin eller diskursen en väldigt laddad fråga, kan man ju säga.
Hur blev din familj mormoner?
Ja, till en början så kan man ju säga att mormonkyrkan heter ju egentligen Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och har på de senaste åren försökt distansera sig från mormonkyrkan. Så att det har varit en omsvängning här av ledarskapet i kyrkan centralt. Där man liksom vill komma bort från mormonordet helt enkelt. Och man har kallat det att det har varit en seger för Satan. Att man har använt liksom, på något sätt liksom, använt då från kyrkans håll mormonordet. Och menar att då Gud är kränkt över det här.
Mm. Så mormoner själva då, det här, nu när jag säger mormon, som troende mormon, så säger, vad kallar man sig själv då?
Medlem i Jesu Kristi kyrka, okay. Sista dagars heliga.
Ah, okay.
Och för min del, menar, jag har inget emot att säga mormon, men om det är några som lyssnar ute så är jag medveten om att man inte längre vill bli kallad just mormon. Men för tidssparande så är det ju ändå ett gångbart begrepp, så att säga. Mm. Och kyrkan har ändå kallat sig mormoner under många år, så att jag tycker att det är fair game. Men för att komma till din fråga. Mina föräldrar blev ju medlemmar som... Ja, min mamma kanske var 12, 13, 14. Och min pappa, han var väl 10, 12 och sånt där. Och de hade ju båda blivit av med sina fäder i ung ålder. Så att de bodde ju med sina respektive mammor. Och då kom ju missionärer från USA och knackade på deras dörrar. Och berättade om kyrkans budskap helt enkelt, delade med sig av det, och det föll dem på läppen och de blev sedermera medlemmar och träffades då i kyrkan och har ju då levt det livet tillsammans ända sedan dess. De gifte sig 76 och är fortfarande gifta då nu snart.
Men en dörrknackning, det känns ju som att det här, jag tror att nästan alla har varit med om att religiösa personer har kommit och knackat dörr. Oftast, för min del, har det ju varit Jehovas vittnen som har kommit och knackat på. Och det, men här, dina föräldrar tar emot budskapet då, lyssnar och går sedan med i kyrkan.
Ja, det händer faktiskt. Jag var ju själv missionär i Finland i 2 år och har knackat, jag vet inte, 10 000 dörrar kanske inte ens räcker. Men ibland blir man inbjuden, och vissa av dem som man knackade på hos döptes ju då som medlemmar i kyrkan. Men det är ju liksom en försvinnande liten del av antalet dörrar man knackar. Men jag tror att en bidragande orsak till att min mor och min då mormor och min moster gick med i kyrkan, det var ju att min mamma då och hennes syster, de är födda i USA. För min mormor och då morfar, de flyttade dit efter andra världskriget. Och när det sen då kom amerikanska missionärer och knackade på, så var det ju liksom, det var som hemma. Och då blev det ju liksom en given ingång för de här missionärerna att få berätta, dela med sig sitt budskap. Och jag menar, budskapet som de kommer med, det, nu vet jag inte exakt vad de sa, men kyrkans budskap i kretsar mycket kring familjer, eviga familjer, och att det finns en rätt och fel här i livet och det finns en väg tillbaka till Gud. Och kombinerar man det med ett väldigt starkt socialt sammanhang, en grupp människor som är goda, vill göra gott, som lever liksom ärliga och fina liv, så är det en miljö som jag tror är väl, det kan vara väldigt attraktiv.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Om vi ska säga någonting om det som kännetecknar den mormonska tron, vad kan vi säga då?
Ja, det finns ju dels de här liksom mer trosmässiga frågorna. Sen finns det ju de här aspekterna av liksom hur det tar sig uttryck i hur man väljer att leva sina liv. Men för mig så var ju alltid en viktig del av tron att vi har sanningen. Det är liksom sanningen med stort S. Andra har också delar av sanningen, men inte hela. Och man liknar det ofta då vid ett pussel, att vi har alla bitar och andra har några få. Och en av de bitarna är ju då att vi har en levande, eller vi, kyrkan då, säger sig ha en levande profet. Precis som Moses var en profet som tog emot direktiv och budskap och annat då från Gud, så har vi en person då som lever då idag och agerar på samma sätt som språkrör för Gud.
Menar du Joseph Smith då, grundaren?
Ja, det var Joseph Smith till en början, och sen så efter honom kom Brigham Young, och sen så var det väl John Taylor och Wilford Woodruff och
down the line liksom. Så man menar hela tiden att de här profeterna, de har en direkt kontakt med Gud idag.
Ja, precis. Och nu idag är det en som heter Russell M. Nelson och han då erkänns som dels president för kyrkan, men också profet, siare och uppenbarare. Så att han är ju den som då Gud skulle prata med om det ska pratas med någon på jord.
Det är helt enormt.
Ja. Det är det.
Och det här var någonting som din familj och du då såklart trodde på.
Ja, stenhårt. Mm. Stenhårt, absolut. Mm. Nej, och det till det kommer ju att den här personen har ju också då myndighet, så att säga, en fullmakt från Gud att agera. Man kallar det prästadöme. Och det är en sån sak som då kyrkan menar att kyrkan är den enda kyrkan på jorden som har en fullmakt att döpa till exempel från Gud. Inget annat dop erkänns i himlen. Och det är ju ändå en del förklaring till varför man också då gör dop för de döda. Alltså man har släktforskar och hittar då namn på människor som har gått bort för länge sedan och som inte då har döpts eller fått chansen att ta emot ett dop i den här sanna kyrkan. Och därför så utför man då dop för de här människorna. Då ställföreträdande i de tempel som kyrkan bygger runt om i världen. Det finns ett i södra Stockholm bland annat.
Men du nämnde också det här med sexualiteten och det fula i att på något sätt utforska sin kropp. Och så vad innebar också den här tron rent konkret i vardagslivet?
Ja, om man tar just den här sexuella biten så är ju i Mormons bok då, som är en av kyrkans skrifter, då står det att sexuella synder, eller som man tolkar det i alla fall, det är att sexuella synder är nummer två på allvarlighetslistan efter mord.
Oj, oj.
Det är bara mord som är allvarligare än sexuella synder. Och det görs inte heller någon riktig distinktion. Liksom, vilka typer av sexuella överträdelser? Är det onani eller är det som ett regelrätt som övergrepp? Liksom? Det är sexuella överträdelse oavsett, och det är näst till mord allvarligast.
Så det är utomäktenskapligt.
Absolut.
Sex?
Ja, även. Alltså, det handlar inte bara om att det ska vara liksom övergrepp eller brottsligt, utan även då sex i någon form mellan två samtyckande personer som har åldern inne är ju då inte okej. Och är en sån då överträdelse som man måste då bekänna för sina ledare för att då kunna liksom komma tillbaka till som i någon slags good standing liksom, eller liksom vara på god fot igen med kyrkan då som organisation. Och kyrkan representerar ju Gud och Jesus på jorden, så att det blir ju den kopplingen man gör. Som att...
Då förstår jag att du som barn då, när du undersöker din kropp, blir oerhört rädd. Det enda du hade kunnat gjort som hade varit värre är att mörda någon.
Precis. Men det här gäller ju också när man då väl blir lite äldre också, att man har ju som ingen förmåga att förstå vad det är som händer. Eller som har någon slags nyanserad bild av hur allvarligt någonting är, eller om någonting är kanske till och med hälsosamt eller liknande. Så att det blir ju liksom en väldigt svartvit bild av allt. Och när man då rör sig in i det svarta, då är det ju mörkt liksom. Och då, det blir tungt att bära.
Just det. Tara Westover, som är en amerikansk författare, hon skrev ju en bok som heter Allt jag fått lära mig, som kom ut 2019. Jag vet att du har läst den. Jag läste den inför vårt samtal. Den var ju väldigt intressant, och det är väl förmodligen en mycket mer extrem variant av mormonismen vad många är vana med. Bara för de som inte har läst boken, så handlar ju det om en kvinna som, det är en självbiografisk bok. Hon har ju levt med en mormonsk familj, med en pappa som, de bor
ute på landet.
Ja, ut på landet i Idaho. De bor liksom vid ett berg, och det är ett förhållande till det här berget, men man lever väldigt, väldigt liksom segregerat och borta. Man vill inte beblanda sig med de andra människorna. Hon pratar väldigt mycket om att det fanns liksom den mormonska världen, men också de andra som var någonting ont eller som stod för någonting annat, de här människorna utanför för tron. Jag undrar lite grann, hur såg den biten ut i din familj?
Alltså jag har läst den här boken och jag tyckte om den, och den tar ju upp många temat som jag känner igen mig starkt i, även om det kanske var liksom åt det väldigt extrema hållet. Och just den här vi och dem-skapandet som finns ligger ju liksom egentligen inte bara i religion utan i all form av sport också. Liksom. Alltså vi är AIK och vi är inte Djurgården liksom, och det är typ det bästa med oss. Och att det är liksom en förutsättning för mycket av det vi håller på med här i den här världen. Och även så för religioner. Liksom, om alla var ett så vilka vore vi då? Liksom? Och när man då är medlem i mormonkyrkan, då har man ju den här sanningen och vi har något att ge världen, men inte så mycket så att vi har någonting att ta emot från vår omvärld. Och omvärlden är ju egentligen i mångt och mycket något som ska omvändas eller något som man ska akta sig för så att man inte blir förledd. Och det ligger ju liksom i liksom hela premissen att Satan då som styr mycket av den här världen kommer ju försöka och vilseleda oss och föra oss bort från sanningen. Och då kan ju andra människor vara sådana man vill undvika. Vissa sammanhang då ska man ju undvika.
Vad är det för sammanhang?
Nej, men till exempel om man tar som tonåring, så fester där det dricks lite alkohol ska man undvika. Kompisar som kanske då skulle föreslå att man tittar på porrtidningar. Nu finns det inte så mycket porrtidningar nu för tiden, men om man tänker tillbaka på ens egen uppväxt. Och kompisar som svär. Liksom, man ska ju försöka undvika liksom all form av ogudaktighet. Och det innebär ju också människor då, helt enkelt. Man ställer sig åt sidan lite grann. Och man ska ju vara ett speciellt folk. Det finns en vers i Nya Testamentet där man pratar om att den här, det är liksom en royal family. Liksom, och pratar Petrus om, tror jag det. Och att man ska vara ett peculiar people, ett annorlunda folk. Man ska särskilja sig från andra. Och jag tyckte alltid det var lite jobbigt. För att med det kommer ju det här behovet eller... som kravet på något sätt att man ska vara en missionär. Varje medlem då betraktas som en missionär och ska sprida budskapet. Och jag tyckte det var jobbigt, och jag tror att många gör det fortfarande, som att man alltid måste stå upp för någonting. Kan man inte bara få vara? Det var alltid jobbigt liksom. Och vissa gånger så misslyckades jag med just det här, och det var alltid tufft liksom, att känna att man har svikit Gud liksom. Jag vågar inte stå upp för dig idag, Gud liksom, och nästan så att man upplevde att man behövde bli straffad liksom för det där.
Vi går tillbaks till kyrkans begynnelse. Det här känns ändå som ett stickspår som är viktigt för alla att känna till innan vi liksom pratar om hur du lämnade din tro. Men 1830 så grundar ju Joseph Smith då i USA mormonkyrkan. Och det är en ganska spektakulär berättelse kring hur han blir profet och hur han får till sig det här att skapa kyrkan. Kan du ta oss tillbaks dit?
Ja, det kan jag. Det här är ju en berättelse som jag har läst tusentals gånger och berättat lika många gånger. Som missionär i Finland då, så var ju det liksom, det här budskapet, det är ju en av kyrkans liksom huvudbudskap, att den här kyrkan är tillbaka. Och det finns ju en kyrkan har ju en version av vad som har hänt och hur man ska tolka det här och se på det. Och sen så finns det också en annan version som då kanske mer följer den faktiska data som finns. Och de går ju inte riktigt hand i hand. Men om man tar det från kyrkans håll så börjar det egentligen med att Joseph Smith då, som 14-åring redan, han föddes ju då i New York staten, New York 1805 tror jag det var. Och som 14-åring så då säger han att då var han väldigt förvirrad över religion, han ville veta vilken kyrka han skulle sluta sig till. Och han gick till den ena kyrkan till den andra och läste en dag då i Jakobs brev i Nya Testamentet där det står att om någon av er brister i vishet, låt honom liksom be om det från Gud, så ska Gud ge honom det utan att liksom förebrå honom. Och då den här versen då liksom slog han liksom en stark liksom, slog han en ton hos honom, så att det är det här jag måste göra, för att jag vet inte vilken jag ska sluta mig till. Och då på våren då 1820 så enligt hans egen utsaga då, så gick han ut och bad för att då fråga Gud, och då fick han då vad som kallas den första synen. Och det är då ett möte med Gudfadern själv och Jesus. Gudfadern kommer ner och presenterar Jesus Kristus och säger till Joseph Smith, det här är min älskade son, hör honom. Och då berättar Jesus för Joseph Smith i den här synen att ingen av de här kyrkorna som fanns på jorden vid det tillfället var Jesus egna kyrka, utan de är liksom abominable, de tror på massa skräp. Det var inte kanske det ordet som Jesus använde då, men det är det budskap som Joseph Smith i alla fall fick, att den här kyrkan som du vill sluta dig till, den finns inte. Och där hände inte så mycket mer den närmaste tiden för Joseph Smith, utan det är först när han är 17 år, då vaknar han upp en natt då och får ett besök av en ängel som då säger att han heter Moroni och att det finns plåtar som är gömda i en kulle nära där Joseph Smith bor. Och den här kullen då namnges som Kumora. Och Joseph Smith får den här synen, jag tror att det är tre gånger under natten, och sen så en gång till nästa morgon när han är ute då, jättetrött såklart efter att ha vaken halva natten och pratat med den här ängeln. Och han får då se den här synen en fjärde gång och berätta för sin pappa som säger till honom att nej, men gör som ängeln säger. Och då går de till den här kullen, eller han tar sig till kullen och känner igen den här platsen som ängeln har beskrivit att de här plåtarna finns på. Då är det en sten och han tar bort den, och under där så är det någon slags stenkista då, och där ligger jag tror att det är någon svärd och det är någon bröstplåt då, som med en sån här stenar i, som någon slags som glasögon som sitter på en bröstplåt och som kallas Urim och Tummim, som då har någon slags koppling till Gamla Testamentet. Och Joseph Smith då, och plåtarna ligger ju där i då. Och ängeln är där och Joseph Smith försöker ta de här, men det får han inte, han får någon slags stöt och ängeln säger att nej, du är inte mogen, du är inte redo för det här. Okej. Men då ska han i alla fall komma tillbaka dit då, om det är 23 september eller sånt där, varje år. Och när det väl har gått några år så får han då ta de här plåtarna. Och från de här plåtarna då så översätter han sen Mormons bok och tar sen emot fler uppenbarelser, och en del av det då att han grundar den här kyrkan. Från början hette den The Church of Christ, vill jag minnas. Och sen så, ja, den har bytt namn lite olika gånger, men jag tror att det är från, jag kommer inte ihåg riktigt år det, men det uppenbara sig i alla fall till Josef Smith, den ska heta Jesus Kristi kyrka och sista dagars heliga. Och det har väl den väl hetat då sedan dess egentligen.
Det finns ju ett avsnitt av serien South Park. Du har säkert sett det här avsnittet. För den som vill se det så är det säsong 7, avsnitt 12. För jag såg det nämligen igår inför vårt samtal. Där de berättar historien om det som du beskriver här. Och man kan ju göra sig väldigt, de gör ju sig väldigt lustiga över alla turer som sker då, att, alltså hur han översätter. Vi måste ju prata om hur den här översättningen går till och så. Men som jag sa till dig innan vi tryckte på rec, så är inte den här berättelsen är ju inte knasigare än någon annan religiös berättelse, som till exempel att en jungfrufödsel eller att Jesus återuppstår. Eller, jag menar, det är ju, alla de här sakerna bygger på att vi tror på någonting fullkomligt övernaturligt. Men ta oss ännu djupare in i det här översättningsarbetet och hur han liksom tolkar de här plattorna, som en plåtarna.
Ja, till en början så är det ju så att det är egentligen ingen som ser de här plåtarna. Det finns några som kallas som vittnen då, som får se dem, fast det är också en syn. Så det är lite oklart egentligen, beroende på vilken plats man kommer ifrån och tittar på den här historien, så är det oklart vad de egentligen har sett. Har de sett de här plåtarna? Och kyrkan drev ju länge då liksom bilden att Josef Smith då satt och översätta de här plåtarna som om man översätter en bok. Alltså du tar ett blad i taget och så vrider du över och så översätter du nästa. Liksom. Men har ju nu egentligen de senaste, kan det vara 10 åren, fått backa på det helt enkelt, för att det inte är så det gick till. Josef Smith översatte Mormons bok, eller producerade Mormons bok egentligen från en sten i en hatt. På så sätt att han hade då som ung hittat en sten, en siarsten. Och det här kan vi ju skratta åt idag. Som en sten då, som där det dyker upp text helt enkelt, som då kommer från Gud. Och den där hade han ju initialt använt i som försök att hitta skatt, nedgrävd skatt då. Vilket ju många trodde man kunde göra. Det fanns en sån världsbild på den tiden då, tidigt 1800-tal, att man kunde hitta gamla nedgrävda spanska conquistadorskatter. Och just som han använde det här, han fick betalt för det och dömdes också 1826 för det här, att han hade liksom då hållit på med detta.
Men det var olaglig verksamhet att vara skattletare.
Ja, på det sättet. Mm. Och den här stenen då, den hade han ju kvar, och det var sen den stenen som han använde för att översätta Mormons bok. Och då stoppade han en hatt som han då tryckte mot ansiktet för att då ta bort ljuset, för att då kunde han ju se vad som står skrivet.
Och det är väl bra att säga att plattorna, de är ju skrivna på någon slags hieroglyfer.
Ja, alltså det sägs i alla fall att det som stod på dem då, det var ju reformerad egyptiska. Mm. Det var det de skrev på, för att det fanns inte plats för deras andra språk, om det var när du, vilket språk det nu skulle ha varit, hebreiska kanske, för att det här folket som då man måste handla om kom från Jerusalem 600 år före Jesus, så att det borde ju varit då hebreiska. Men de använde då reformerad egyptiska, vilket experter på Egypten säger att det finns inget sånt språk någonstans helt enkelt. Alltså det är som ett då, utifrån vad forskning och alla kunniga personer idag säger, inte ett hittepå helt enkelt. Men då skulle jag i alla fall stått de här tecknarna på de här plåtarna. Men Josef Smith tittade inte på plåtarna när han översatte, utan han då läste från den här stenen. Då dök det upp text på stenen som han då redogjorde för. En skribent då förde ner det här på papper, och när det var då korrekt liksom nedskrivet, då fick han nästa mening. Och så höll det på tills då Mormons bok var dikterad. Ja, beroende på hur man vill tro här, så kan det ju vara ett Guds mirakel, såklart. Eller så är det fråga om en person som var erkänt duktig på att berätta berättelser. Och det har hans mor skrivit i någon bok att 9 år innan han egentligen då producerade Mormons bok, så berättade han berättelser för sin familj när de satt runt sin eldstad på kvällarna och berättade om då vilka som hade bott i det här landet då i USA innan och så vidare. Så att han har ju då haft många år på sig att förfina sin story helt enkelt. Och den producerar han, eller den berättar han sen då.
Mm. Vad tror du idag när du tänker på det?
Det finns många delar av Mormons bok som jag tycker är väldigt fina. Och väldigt, liksom, de är spot on på vissa sätt. Och det är en bra religiös text. Det är det, så att,
vad är det som är spot on, skulle du säga?
Det finns vissa kapitel som jag tycker liksom är väldigt bra. Nu har jag inte senaste i alla fall 5 åren gått tillbaka liksom och läst dem från det perspektiv jag har idag. Men det finns några avsnitt som jag tycker så här, det här är, ja, det kan vara från Gud eller så är det väldigt bra gjort, så att säga. Väldigt snygg produktion. Och om Mormons bok inte behöver vara sann för mig, den behöver inte vara en historisk text av och om människor som levde då mellan 600 år före Kristus och 400 år efter, då skulle jag nog säga att den är skriven eller påhittad av Joseph Smith.
Det är som att du tvekar, ja, lite grann då. Är det liksom svårt att säga det?
Nej, men vem vet? Det är väl med det här. Alltså att jag vill undvika dogmatism, om vi uttrycker det så. Jag har ju under alla mina år i kyrkan har ju liksom det starkaste skälet för mig att vara mormon var ju att vi hade sanningen. Och då blir man ju, alltså dogmatismen är liksom i kärnan av det här, helt enkelt. Och jag vill inte, eller jag försöker undvika i alla fall att då lämna kyrkan, men vara samma typ av person, vara lika liksom låst vid någon form av slutsats. Och jag försöker liksom leva lite grann ut efter devisen att the illusion of conclusion. Alltså, vad vet vi egentligen om någonting? Men om jag säger min slutsats av Mormons bok, det är en snygg produktion, men den är inte från Gud, mer än Les Misérables är från Gud. Den har också en avsnitt som jag tycker är fantastiskt fina och ett tema som är liksom beundransvärt och som är värt att ta till sig.
Mm. Men vad heter det, bara då för att förstå, om vi ska ringa in ändå huvudbudskapet i eller budskapet, men en ganska otrolig upptäckt i Mormons bok, det är väl ändå det här att du nämner det här folket, ett folk som alltså har funnits innan ursprungsbefolkningen i USA, alltså då, det som vi då kallade indianer, innan dem fanns ett folk där som Jesus uppenbarade sig för.
Ja, alltså man skulle säga att indianerna eller urinvånarna i Amerika är alltså, det här folket som Mormons bok handlar om är deras anfäder.
Men de är vita, eller hur?
Ja, de var ju, jag misstänker väl, alltså så vit som man är när man kommer från Mellanöstern. Och de ska ju då ha färdats då, eller de blev ledda av Gud från Jerusalem 600 år före Jesus då, och de byggde båtar som de då åkte till liksom amerikanska kontinenten med. Och där uppstod en civilisation och två folk egentligen då, lamaniter och nefiter, och däremellan då, det fanns profeter på olika sidor under olika perioder, det var krig och det var det ena med det andra. Och till slut då, efter Jesus uppståndelse då, så besöker han det här folket, för att han ska ju då samla ihop alla sina får, inte bara de som finns i Jerusalem utan även de som då lever på den amerikanska kontinenten. Och de lever lyckliga sen då efter Jesus besöker 200 år ungefär, och sen så blir det ju schismer igen, och till slut så dödar ju de goda blir dödade av de onda, kan man säga. Eller det finns inte så många goda kvar, och sen så slutar boken ungefär 400 år efter då Jesus födelse. Och indianerna eller urinvånarna där, de är ju sen då ättlingar till de här folken som då fördes ut ur Jerusalem.
Det som ändå är otroligt här, här behöver man ju ändå, om vi ska börja komma in i det här sakliga och data och fakta, alltså, vad säger kyrkan om att det finns ju troligtvis inga lämningar från de här folken som fanns
än. Precis, så att man har tittat det än. Det är jättemånga saker som då borde finnas i Mormons bok, om det är en legitim liksom, historisk upptäckning. Och sådana saker som då inte borde finnas där, till exempel. Och det där är som ett ämne som man kan forska om, och det finns poddar. Man kan lyssna timtal av olika poddar som pratar om Mormons bok och allt som finns i den, anakronismer och det ena med det andra. Och man kan tycka också att det borde finnas liksom DNA hos då den här folken som man då har i USA, som då är samma. Så man kan påvisa här då från liksom Jerusalem eller de här folken, och det finns det inte. Och då har man ju, först trodde man ju då, eller man sa att det här, alltså indianerna är ju då de här folkens ättlingar. Och sen så när man då inte hittar något DNA, så har man ändrat det till att de är en del av de ättlingarna. Så att det finns ättlingar, men det är inte just de här indianerna. Vi har inte hittat dem än bara, så att någonstans finns de. Och det är klart att man kan ju då hoppas att man någon gång hittar någonting som de facto liksom bevisar att det här är sant. Men det har man ju inte gjort hittills. Och det är inte särskilt troligt att man gör det framöver heller.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Nu ska vi prata om vad som händer då i ditt liv som gör att en tanke väcks att du ska lämna den här tron. Hur gammal är du då?
Så jag kommer ihåg någon gång när jag var i tonåren, kanske 16, att jag tänkt liksom så här, tanken som så här, tänk om jag inte skulle gå i kyrkan, och liksom slog bort den direkt. Alltså det finns inget direkt startskott. Alltså det här är en process. Vissa då som lämnar mormonkyrkan kan ju säga att men det var när jag den här kvällen läste någonting, jag hittade någonting på. Jag satte forskare inför en lektion jag skulle hålla i kyrkan, och så googlade jag på någonting och så dök det här upp och så läste jag och då bara rasade allt. Jag hade aldrig någon sån upplevelse, men jag kommer ihåg att jag en gång, jag kommer inte ihåg när det var, men det måste ha varit i 20-årsåldern, tänkte att tänk om Mormons bok inte är sann. Och fick ju den här liksom känslan, du vet, man gör något. Man tänker att man har gjort något fel på jobbet. Som så här, oj, det här kommer ju bli katastrof. Och det är när magen bara sjunker. Och det är att man vill bara försvinna från jordens yta. Den känslan kom över mig. Liksom, att om det här inte är sant, då är det nog bättre att jag dör. Mm. Alltså fysiskt dör.
Vad var det som kunde få dig ens tänka så?
Nej, jag kommer inte ihåg vad det var som fick mig att tänka så faktiskt. Jag har ingen minnesbild av det alls. Men just den känslan av att det är en... Det är en fråga jag inte ens liksom vill underhålla. Och jag tror att det är så för väldigt många, för att om det här inte är sant, vem är jag då? Mm. Det är en otroligt laddad fråga. Inte bara liksom sett till vad ska jag tro på om Gud, utan vem är jag i relation till min familj, till min fru som jag då har gift mig med för tid och all evighet. Om jag inte tror, hur kommer hon ta det? Så att liksom hela familjen kan röra sig samman. Och man bryter då den här kedjan av rättfärdiga mormoner som då ens föräldrar då kanske har börjat liksom sätta ihop. Liksom. Och då kommer jag in här och säger att nej, jag ska inte vara med. Liksom. Och vad händer med alla mina vänner? Liksom, kommer de att vilja vara med mig liksom, om jag lämnar det här? Så att det är ju, hela ens existens hänger liksom på den här frågan om det är sant eller inte. Så att det är en fråga man undviker till vilket pris som helst. Mm. Vilket ju är farligt på ett, liksom ett mentalt och ett intellektuellt plan. Men för mig var det ju att jag blev så... Jag fick liksom en upplevelse en gång, det här var 10 år sedan, och jag kände så starkt att jag ville vara nära Gud och Jesus. Och försökte sen liksom fokusera på det. Och i ljuset av det sen så dök det upp, liksom, det dök upp någon blogg här borta, och så dök det upp någon podd där. Vet, alltså, saker som liksom kom in i min väg som fick mig att se på kyrkan idag på ett annat sätt. Och jag började liksom tro, jag blev lite grann av en neofundamentalist helt enkelt. Min tro på att Joseph Smith var en Guds profet, att Mormons bok var liksom Guds ord och att den var sann och alla de här bitarna, den var liksom solid. Men jag började tvivla liksom på att kyrkans ledare idag hade den här myndigheten och den här fullmakten från Gud att agera. Och att de då hade agerat rätt och bevarat den här trons renhet så som man borde göra. Liksom. För det var många saker som Smith undervisade om som vi inte alls pratar om idag. Liksom, som är, man borde prata om man tänker sig att han är vår stora profet. Och så jag blev en neofundamentalist helt enkelt. Och hade ju som upplevelser där man sitter i kyrkan och så, men i det här så jag läser mycket och jag skriver en del och satt ju då liksom under många år liksom i kyrkan och hörde och på lektioner och sådär och hörde folk som då talade från talarstolen på våra gudstjänster och liksom blev förbannad liksom. Sjukt frustrerad för att där står de och pratar om någonting som jag har liksom läst om jättemycket eller kanske till och med skrivit någonting om på en blogg som jag hade som ingen läste. Och blev liksom arg. Jag kom hem från kyrkan och var liksom förbannad för att folk liksom, de fattar ingenting. Liksom. Och det är liksom en osnygg sida av dogmatismen. Det finns liksom ingen ödmjukhet egentligen för att alla människor har olika upplevelser och att de är berättigade till att vara på olika platser i sina liv.
Men det låter som att då var du ännu mer inne i tron.
Ja.
Vid den här tidpunkten då när du kallar dig neofundamentalist, då är du väldigt troende.
Absolut. Ja. Jo.
Så vilket då gör... Du tittar på församlingsmedlemmar som predikar fel och sen så blir det någonstans som jag hör så sås det ett frö som är, men tänk fall Mormons bok inte är sann.
Ja, det alltså till slut så blev det egentligen det var aldrig en drivande faktor till att jag lämnade kyrkan till slut om att Joseph Smith gjorde det ena eller andra eller att någonting är sant eller inte sant eller sådär. Det blev aldrig en drivande faktor för mig som det är för många andra, utan för mig bottnade till slut i att jag förstod varför jag var så hängiven. Och jag, det här var sommaren 2017 så märkte jag att jag blev så arg hela tiden. Alltså på mina barn. Då hade jag ju, ja, de var födda 9, 11, 13 och 17. Så att det var tre barn och de var ju, ja, vad var de så här, 4, 6, 8 år eller vad de kan tänka sig varit då. Jag blev arg liksom, vet man, snappade på en sekund liksom och bara så här, det här är inte rimligt liksom, kände jag.
Och förlåt, 2017 är du fortfarande med,
ja,
i kyrkan?
Ja, absolut. Yeah. Men då har jag liksom distanserat mig lite grann från den här moderna kyrkan och jag, när jag fick den här upplevelsen att vilja vara nära Gud och Jesus, då blev jag kort efter det liksom inkallad till att vara en del av församlingsledarskapet i den församlingen som jag bodde. Och sen så skrev jag lite på den här bloggen som jag nämnde. Och det kom ju då till ledarens kännedom och då blev jag liksom degraderad kan man säga. Och sen efter det så var det lite liksom, ja, var jag lite grann på utkanten.
Vad var det du skrev?
Det var ett blogginlägg som hette Breaking Up with the Church. Jag skrev det på engelska. För mycket av den här neofundamentalistiska liksom grupperingen eller liksom på Facebook och alla de här liksom bloggarna, de var ju på engelska. Och liksom då var det jag skrev på. Och tesen som jag drev var liksom att jag är slut med den institutionella kyrkan. Men jag vill vara ihop med den här kyrkan då som Joseph Smith i de här skrifterna beskriver som den som omvänder sig och kommer till Gud är Jesu kyrka. Och det omfattar ju väldigt många människor. Och den kyrkan vill jag vara ihop med, så att säga. Och då tyckte ledarna att men det där går inte för sig. Man måste ju stå upp för det som institutionen som vi har. Och det ska inte vara något tvivel på att man är liksom en corporate man, liksom, så att säga, i det. Så att då blev jag liksom degraderad där. Och det var ju som, ja, det kunde ju skötts på olika sätt. Men det var ju som en liten smäll helt enkelt. Och efter det så repade sig väl aldrig liksom min relation till institutionen helt enkelt. Och då när jag då 2017 då var jag just i en position där jag kom hem från kyrkan och oftast var arg liksom. Och sen så blev jag arg ofta. Och så började jag gå i terapi helt enkelt på grund av det här. Och då det var genom Svenska kyrkans familjerådgivning. Och jag fick träffa en terapeut som heter Anna som var på sina sista, hon sjöng sin sista versen som terapeut. Hon hade också varit präst under många år. Så att hon hade ju den här teologiska förståelse men också liksom det här mötet kring de här frågorna med människor som funderar. Och vi connectade, jag tyckte jättemycket om henne och vi hade fantastiska sessioner och det var verkligen frigörande att få prata med henne. Och jag kommer ihåg hur jag efter, kan det vara första sessionen, så kom jag tillbaka till den andra och så sa jag till henne så att att så här, det är nästan så att jag vill bli medlem i Svenska kyrkan bara för att liksom, tacka för att, för det var ju subventionerat att Svenska kyrkan subventionerar de här mötena, och jag har ju inte betalat någonting till Svenska kyrkan någonsin, och jag kände så att men då kan jag tänka mig med Svenska kyrkan för att liksom, uttrycka mig tack för det här, för att det blev så fint liksom, jag uppskattade det så mycket. Och då sa hon, ja, eller så kan du bara ta emot. Och fortfarande nu när jag berättade så blev jag otroligt rörd, för det var egentligen första gången som jag, ja, det var första gången som jag på något sätt liksom rycktes ur den här idén av att jag måste förtjäna allt. Vilket är otroligt märkligt när man tänker sig hur jag växte upp i en kyrka som då ska vara Jesus egna kyrka, och Jesus då som ska vara den här personen och individen som utsträcker förlåtelse och försoning och liksom nåd. Men det var första gången, verkligen första gången, som jag kände så här, ja, jag kanske bara kan ta emot.
Och det här mötet med Anna, vad skulle du säga, hur påverkade det dig sen framgent i din fortsatta liksom, tro? Vad hände sen när du var klar med henne?
Ja, då fick jag en annan upplevelse på hösten där 2017 som var också enorm för mig. Jag kom över ett kassettband kan man säga, som vi då i MP3-format såklart, men där det var en man då som man också skulle kunna kalla som en mormonsk mystiker. Han, och som också hade lyckats med det fantastiska bedriften att bli utesluten ur mormonkyrkan två gånger, vilket ju liksom att bli utesluten en gång är enormt, men två gånger är liksom unheard of. Så att han då på det här bandet så pratar han liksom om en, och han delger liksom ett budskap eller liksom en bild av saker och ting som efter 45 minuter, det är liksom ett samtal då som han har med en kompis på 4 timmar ungefär. Efter 45 minuter så bara jag var helt mind blown. Jag bara så här, det här förändrar allt, kände jag. Och
vad är det han säger?
Ja, det är mycket, men kontentan, och det här är så svårt, för att jag, du vet, efter det här så var jag så här, om du vet, jag transkriberade hela grejen och det är så här 40 sidor liksom, så här, vet, jag var så här, det var verkligen en omvälvande tid, och jag vet, jag var så här, man ville dela det till höger och vänster. Men det var ingen som uppsåg samma sak som jag. Och det är det här tajmingen som krävs för att någon ska slå en ton hos någon. Jag vet inte. Det är som att livet eller Gud ville att jag skulle ha det här. Och det passade mig, men inte någon annan just då. Men han säger, och han använder då liksom bilden av liksom Edens lustgård, hur vi har det här trädet med kunskap om gott och ont. Dualismens träd. Att när vi äter av det så dör vi. Det finns inget liv i att ställa upp saker och ting mot varandra. Rätt och fel, du och jag, vi och dem, det idealet, icke-idealet, och rättfärdig, orättfärdig och så vidare. Ljus och mörker. Gör man det så det blir aldrig något liv. Liksom. Och att meningen med livet då på något sätt är att röra sig då från det här trädet och förbi den här som skyddande ängen då med svärdet, flammande svärdet som då skyddar liksom passagen mellan de här träden, och då blir det så att göra sig av med allt skräp som vi tror och tänker, till livets träd där allting är ett, monismens träd där allting hör till. Och han då pratar om just det här med illusions of conclusions, och att vår, när vi tror att någonting borde vara på ett visst sätt, så är det en illusion, för det är inte så, och det som är, det är det som är. Och det som är Gud. Och det är ju ingen liksom, varken rocket science eller någonting så liksom, väldigt nyskapande eller nydanande kanske i det han säger. Men det fick mig verkligen att säga, oj, här har jag levt i min dogmatism och trott att min bild av hur saker och ting borde vara är rätt. Och när man inte behöver säga att någonting är fel eller inte är som det borde vara, då bör man inte döma någonting. Då kan man bara acceptera. Från det perspektivet så var jag så här, nej men, om jag inte behöver döma kyrkan som det ena eller det andra, då kan jag vara med i kyrkan. Så det är ett nytt försök att faktiskt få komma med i församlingen och få ett nytt ämbete, som man kallar det, ett nytt uppdrag då i församlingen. Men det blev inte så. Och tyvärr, det var så det inte blev. Och det var väl inte meningen heller. Men till slut då gled jag ju längre ifrån kyrkan. Och sen så i början på 2020 så gick jag ur kyrkan. För jag förstod att om jag ska kunna komma till rätta med den här skulden och skammen så måste jag bränna bron som rädslan då vill ta mig tillbaka över. För att om jag fortfarande är medlem i kyrkan kan jag egentligen från en söndag till en annan gå och säga så här, men nu vill jag vara med igen. Vad finns det för uppdrag för mig? Men jag kände att om jag ska någonsin bli medlem i kyrkan igen så måste jag göra det från en helt annan plats i mig själv.
Men 2020, är då lämnar du kyrkan.
Ja, då skriver jag ur mig ur kyrkan. Då är jag inte längre medlem.
Ja, vad är det som får dig ändå att ta dig? Du nämner skulden och skammen, men det är någonting som gör att du ändå... Det tar några år. Vad är det som är den kritiska punkten?
Ja, det är en bra fråga. Alltså. Jag kommer att lyssna på en podd. Det var någon sån anglikansk pass, eller sån anglikansk, vad det nu heter. Inte pastor, men...
Biskopar, är det
så? Ja, någon sån. Richard Rohr heter han, som är fantastisk på många sätt. Och han var på någon podd och så pratade han om någonting, jag tror någonting med kärlek, och så fattade jag det. Det bara klickade till sig. Jag behöver nog gå ur kyrkan för att liksom, överhuvudtaget jag ska kunna läka, så att säga. Jag behöver bli fri från det för att vara kvar då, även bara på pappret, håller liv i den här skulden och skammen. För att jag ska kunna bryta det så måste jag liksom bort med det liksom. Och det var ju otroligt odramatiskt, var det ju. Skickade in ett papper och det var klart liksom. Och det kändes, men efteråt kändes det inte på annorlunda alls. Enligt kyrkans doktrin så har jag ju blivit av med det prästerömmet som jag då hade blivit förlänad. Och också den här, det man får när man döps då, man ordinerar sig till medlem i kyrkan, eller man ges då den heliga andens gåva. Sen den heliga anden då ska ju vara med en alltid. Och jag kände liksom ingen skillnad från den ena dagen till den andra i det här. Och det var kanske för att jag hade förlorat allting långt tidigare, så det var ingen skillnad. Men det var liksom, det var som att klockan slog förbi 12 liksom.
Och hur dina familjemedlemmar, hur reagerade de?
Ja, min fru har ju själv gjort en resa i relation till det här, där hon inte heller är. Hon är ju fortfarande medlem, men vi har inte gått i kyrkan på länge. Nu var jag faktiskt där för några veckor sedan faktiskt, för att jag var där för några veckor sedan för att visa min uppskattning för en kompis som har utfört ett bra. Ja, gjort bra saker i kyrkan helt enkelt. Men mina övriga familjemedlemmar, vi har inte sagt så mycket egentligen. Egentligen som troende vill man egentligen inte gärna prata med dem som inte tror. Man vill egentligen inte veta varför de har lämnat heller. För om jag ska berätta om allt som jag vet eller sådär, det blir ju en otrolig risk man tar då som troende. Och tänk om någonting sägs där som får mig att tvivla. Och kanske då inte kan släppa, om man inte kan släppa det, då kanske jag tappar min tro.
Har du kontakt med de syskon som fortfarande är kvar i församlingen?
Absolut. Ja. Ja, och det ska man ju säga att mormonerna är ju väldigt kärleksfulla, och det finns ju ingen form av liksom stigmatisering på det sättet. Att folk liksom, det är ingen som säger till någon att ni får inte prata med honom, eller ni får inte hälsa på honom eller så här. Man träffar troende folk på stan, men då, vi känner ju varandra liksom. Sen behöver man inte diskutera religion när man ses, såklart, men det finns ingen sån alienering, om man säger så.
Det jag är intresserad av, det är, vad är det man lämnar när man lämnar sin tro?
Många, och det är en bra fråga, Benjamin, det är det. Och många då som, det finns en poddserie som de är uppe på 1700 avsnitt, tror jag, som heter Mormon Stories, som är liksom startade tidigt. Och där det finns, det är tusentals timmar såklart. Och där är många som berättar sina historier om vad som hände liksom, när de lämnar i kyrkan. Och många säger att det är som att någon nära dör. Någon närstående dör. Och jag funderar på det där. Liksom, hur är det egentligen? Och hur var det för mig? Och jag skulle säga att det är inte som att en förälder dör eller ett syskon dör, utan det är som att jag dör. För att jag, eller min bild av mig själv, vilket också är en illusion, i sån här bilden av hur jag är, den är ju inte verklig någonstans förutom i mitt eget huvud egentligen. Och det här går ju att filosofera kring tusentals varv, men om man tittar på att jag har en bild av mig själv och den är att jag har en viss ståndpunkt, eller jag är mormon, jag tror på saker som är sanna och jag har en viss riktning i mitt liv och jag har ett visst liksom, mål med det här tillvaron, jag har ett evigt öde så att säga, som väntar mig i relation till Gud och de belöningar och så vidare som han ger till dem som är trofasta. Och när man då lämnar det här, då försvinner det. Då blir ju frågan då, vad är Gud? Vem är Gud? Finns det en Gud? Vad är Jesus roll i allt det här? Vad är rätt? Vad är fel? Finns det synd så som jag trott att det fanns? Och vad är min roll i min relation till min omedelbara familj, men också i min större familj? Och så för mig som då under många år betraktade, jag såg mig själv mer som mormon än som svensk. Och vem är jag då? Och kring alla människor man möter, så här, hur... Ja, vem är jag? Det blir ju den stora frågan.
Jag menar, det är helt otroligt omtumlande det du berättar. För att jag tänker att en sån världsbildsförändring tror jag en promille av Sveriges eller världens befolkning går igenom under en livstid. Jag försöker bara tänka, alltså, det är som att någon skulle säga till mig då att dels den judiska tron och judar, det finns inte, det har aldrig funnits, det visade sig att det är någonting som hittades på 50-talet, och evolutionsteorin visar sig också inte stämma, och jordens tillkomst och så vidare stämmer inte. Alltså, du har ju fått göra såna otroliga uppoffringar intellektuellt, låter det som.
Ja, men omtumlande, omvälvande är ju, och omdanande är ju några ord som kan beskriva det. Och menar, din poäng är fullständigt relevant. Just hur ofta, eller när var det du senast ändrade uppfattningen i en grundläggande fråga som du liksom hänger upp din existens på?
Ja.
Och det är så här, som du säger, så här, man skulle kunna ställa den frågan till 1000 personer. Ingen säger, det har jag nog aldrig gjort. Jag har alltid trott som jag trott. Mm. Och, så att det är ju lite, det är död liksom, för att den här självbilden man har haft, världsbilden, ändras. Och det är lätt att bli dogmatisk, eller tar man med sig dogmatismen så kan man ju då falla över på helt andra sidan och bli väldigt bestämd på att ingenting i kyrkan är sant eller bra, och att man blir som det blir som man har liksom inte växt, utan man har bara bytt tröja liksom. Det är som du har inte förstått mer av liksom det stora sammanhanget, att allting hör ju till, det finns en plats för det här, det finns en plats för det där, och vem är jag att säga att det inte ska vara. Då det blir som att jag, då dömer jag ju existensen och så som den ter sig. Och så att jag tror nog att jag har under hela den här resan, så jag ändå tror jag tänker mig fått liksom, på något sätt verktyg och bilder som har hjälpt mig och liksom steg för steg skapa en ny världsbild. Så att jag tror för dem som då som Alice Underlandet bara kraschar ner liksom i underjorden, eller som ta Neo i The Matrix liksom, han tar den här the red pill, det var. Och du vet, han bara vaknade upp och så bara, vad är det här, han är helt lost liksom. Så att jag hade känt att jag hade en slags en period där jag ändå kunde få in andra tankar och andra sätt att förstå vad som händer.
Men skulle du säga att det är det som ändå har hänt med dig? Att du har på något sätt tagit det röda pillret?
Jo, så är det ju. Men att jag vaknade inte upp liksom en dag bara ur den här poolen med en massa slangar och liksom, i mig.
Nej, det har hänt gradvis.
Ja, precis.
Men vad är det då för värld du har vaknat upp till?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Det bästa svaret på den här frågan är nog att jag vet inte, men jag försöker leva i den. För under min uppväxt, alltså jag har alltid, alltså mitt liv har varit tidigare varit en enda stor strävan att då egentligen att bli antaglig inför Gud. Det är egentligen den stora strävan, och liksom allt som jag gjort har ju haft det som slutmål, att liksom, till slut kunna liksom vila hos Gud på något sätt. Och,
att göra rätt inför Gud?
Ja, göra rätt och göra bot för mina misstag och så vidare. Så att livet har varit en strävan. Och den här världen, den här verklighetsbilden, alltså jag har läst en hel del, jag har läst mycket av Eckhart Tolle, Brené Brown, jag läste till Jonathan Haidt som pratar om moralpsykologi och det ena med det andra. Så det är många saker som får mig så här att det här är en vacker plats att vara på. Och mitt mål idag är egentligen att försöka leva i harmoni med det som är och förändra det jag kan. Och egentligen leva stund för stund, vara närvarande i det jag gör. Det är inte, nu söker jag inte efter the pie in the sky when I die, så att säga. Utan jag försöker leva här och nu.
Vad heter det? Tara Westover som har skrivit då Allt jag fått lära mig. Hon nämner ju i sin... Hon är ju en mormon då som har lämnat tidigare. Hon har lämnat mormonkyrkan. Hon nämner ju att... Hon liksom får lära om sig världen. Det är därför på engelska heter den ju educated. Och på svenska då, allt jag fått lära mig. Det är som att, som jag tolkar henne, är att hon får lära om från början. Att det som, hon känner ju inte till flera av de här stora figurerna. Hon vet ju inte vem Karl Marx är eller Sigmund Freud och filosofer. Känner hon, har hon aldrig hört talas om. Utan det är de här kyrkans män och berättelserna i Bibeln som hon känner till. Jag tolkar henne som att på något sätt att när hon säger educated så säger hon att det som jag har fått lära mig i kyrkan har varit fel. Och nu håller jag på att lära mig om det rätta. Är det någonting som du känner igen?
Ja, jag tror att hennes upplevelse är nog extrem. Alltså att hon, en lustig historia där när hon sitter i en klass och så ser hon ordet holocaust. Och så frågar hon läraren bara, så här, vad är det? Och alla tror att hon skämtar. Men då har hon inte fått lära sig om förintelsen. Och det är liksom extremt skulle jag säga. Jag menar, kyrkan har ett väldigt starkt fokus på utbildning. Och driver ju universitet i USA. Och det har ju aldrig funnits någon... Liksom, något annat än en uppmuntran för mig att söka utbildning och sådär. Så att jag tror att mormoner generellt är ganska kunniga om världen. Men man har också den här idén om att men vissa saker då, slutsatser som världen drar om evolution eller jordens tillkomst eller liknande är inte sant. Men vi kan ändå liksom lära oss det för att vi ska förstå det. Men vi vet ändå att våran bild av det här är sann då. Så att man håller de här två olika kunskapspolerna så att säga i varsin hand så att säga. Så att för min del har inte det varit sån grej att jag liksom har behövt liksom förstå eller lära mig om Karl Marx och så här, utan det är ju saker som jag har kunnat alltid. Men många av de här andra bitarna liksom hur... Ja, alltså, jag menar, jag trodde ju att Adam och Eva var verkliga människor liksom, och att alltså, på de här berättelserna att de var historia. Men det var inte heller någonting som jag skulle liksom gett mitt liv för så att sen, att kunna acceptera bara att men det där är sedelärande berättelser och symboliska berättelser som har tusenåriga anor och som finns i egentligen vilka gamla eposaktiga liksom, skrifter som helst. Ja, det är okej liksom. Så att det blev aldrig en sån liksom total omvälvning i liksom min världsbild på det sättet. Utan det var en ganska smidig process ändå. Utan det har mest varit en inre resa, skulle jag säga.
En sak som jag ändå observerade, det var en kompis till mig som berättade att han var tillsammans med en tjej för flera år sedan som vars familj lämnade Jehovas vittnen. Och där är det mycket mer komplicerat att lämna kyrkan. Där blir man ju på något sätt bannlyst eller de andra församlingsmedlemmarna vill ju inte veta av en. Och det är mycket mer friktion där. Men han berättade i alla fall att hon, trots att familjen hade lämnat Jehovas vittnen för väldigt länge sedan, ändå hade nära till hands att kunna försvara dem i frågor som dök upp på middagar och sånt där. Och någonstans i det här samtalet med dig så säger du att du kanske har blivit en agnostiker och så, men jag hör ändå en person som... Om jag säger så här, när jag tar del av Joseph Smiths berättelse om hur han översätter några plattor genom en hatt, så jag tänker att det är en myt. Från mitt perspektiv så är det bara en saga. Det är inte så att jag är ambivalent i den frågan, utan det är en saga. Men det låter som att du ändå har ett ben som ändå är nära att kunna försvara kyrkan fortfarande.
Jag sitter här och ler när du berättar. Och inte för att jag förstår det fullständigt. Och det ligger någonting i det du säger. Och det vore lätt att säga att nej, det är en bluff. Liksom. Det finns inga andra slutsats att dra. Han samlade ihop grejer från Swedenborg och det var från det ena och det andra hållet och liksom gjorde en religion av det där liksom och var karismatisk och fick människor att tro på honom och hittade på uppenbarelse för att boosta sin egen myndighet och så vidare och så vidare. Alltså det finns ett starkt case att göra för den slutsatsen. Och det, jag menar, jag arbetar som jurist och kan en del om bevisföring och så vidare. Och det kanske finns ett litet rimligt tvivel. Men det, man ska nog säga att det är ganska styrkt att det är så det är. Liksom. Han hittar på det här. Jag tror nog att det ligger någonting när du säger. Så här, jag vill ogärna säga det. Alltså, jag behöver nog landa i att så här, ja, men det är nog så. Men jag vill inte säga att det inte därmed har ett värde. Det finns många saker i den här världen som folk tror på, som har en otroligt positiv effekt på deras liv, som vi nog kan säga så här, fast det där är ju inte sant. Jag har ju känt mig ibland att jag vill gå på krigsstigen liksom och stå i pulpeterna och på barrikaderna liksom och få folk att fatta att det här är ju bara hittepå. Men vem tjänar någonting på det?
Alltså ett argument är ju det som du beskriver, att du lever ju i en lättare värld idag.
Mm.
Så att personer som lever under en stark tro men som inte har kanske fått lära sig kritiskt tänkande eller uppmanats till det överhuvudtaget kanske helt enkelt mår sämre.
Och det är en bra poäng. Och det finns ju mycket gott som händer i religion, men många skulle må bättre av att inte leva i religiösa sammanhang och framförallt inte högkrävande religioner som mormonkyrkan ändå får klassas som. Många skulle må bättre av att inte göra det och det vet de inte om. Och jag tror att ett skäl till att jag överhuvudtaget övervägde att prata med det, dels för att jag tycker att det är väldigt kul att prata om de här sakerna. Det är otroligt intressant och det är något som jag kan mycket om. Så är det just det att få folk att förstå att det finns en annan väg. Liksom, och den är inte mörk. Man får ofta den bilden liksom, att om du inte går i kyrkan, så här, vart ska du gå? Var ska du få godhet? Liksom, det kommer bara bli mörker och beroende och misär. Nej, det blir det inte. Livet kan till och med bli bättre. Du mår bättre, jag mår bättre idag och är mer tillfreds med min tillvaro med mig själv och med det som händer än vad jag egentligen någonsin har varit. Och det ska man inte sticka under stol med, så det kan ju vara ett skäl till att då berätta om det här på en podd eller ställa sig upp och säga att det här inte stämmer. Samtidigt så vet jag att om man skulle göra det, liksom om kyrkan skulle krascha till exempel liksom, över hela världen, då det är mycket lidande som skulle liksom uppstå. Mycket tomhet och ja, mycket problem. Det är ungefär som jag hade en libertariansk period där man pratade liksom om skulle du vilja trycka på den röda knappen, alltså att stänga ner alla stater liksom, från en dag till en annan. Och vissa säger så här, absolut det skulle jag göra liksom, för att de är så fasta i den här idén om att man ska inte ha några stater. Men om man tänker sig det lidande och den massdöd som skulle uppstå till konsekvens av det, det är så här, är det liksom värt det? Har vi netto positiv effekt av att trycka på knappen. Så att jag landar nog att jag är mer pragmatisk libertarian. och samma sak här. Alltså att är världen en bättre plats utan mormorkyrkan? I vissa avseenden så kanske den är det för vissa personer. Men jag har svårt att säga att det skulle vara netto positivt helt enkelt.
Vi sätter punkt där. Det har varit spännande att prata med dig, Christian. Vilken fin historia som du har delat med dig. Tack så mycket att du ville vara med.
Tack Benjamin för att jag fick berätta. Jag uppskattar det.
Mm.
Du har lyssnat på Christian Hägglund i avsnitt 84 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar det jag gör får du gärna stötta podden på Swish på 0709-262541. 0709-262541. Jag uppskattar också om du betygsätter podden och skriver en kommentar i den plattform du använder för att lyssna på poddar. På så sätt hjälper du mig att nå fler lyssnare. Skriv också gärna direkt till mig på benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @benjaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.